Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 279. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och publik.
Som är hjärtligt välkommen hit.
Absolut. Det här avsnittet spelas nämligen in inte i vår vanliga studio utan ute på redaktionen när Sydsvenskan har öppet hus så här en vecka före den allsvenska premiären. Jag vet inte om det är en slump, men... Det är det förmodligen. Vi ska självklart snart prata om Malmö FF, men först så ska vi ta en titt på lagets motståndare i årets allsvenska. Och för att göra det tydligt så har vi delat in motståndarna i fyra kategorier. Vi börjar nerifrån med de som man ändå får förmoda dansar på och kring strecken i den här allsvenskan. Och de lagen som vi har identifierat där är GIF Sundsvall, Helsingborgs IF, Värnamo och Degerfors. Och då vänder jag mig först till dig Fredrik och undrar vilket av de här lagen har bäst utsikter att klara sig kvar och varför?
Av de här fyra lagen så skulle jag nog vilja säga att IFK Värnamo känns som de är bäst chanser. Det är såklart väldigt, väldigt svårt att säga så om en nykomling. Men någonstans, så de senaste åren har ju faktiskt nykomlingarna inte kommit sist heller. Jag tror att man, dels att man har det här överraskningsmomentet. Det är inte så många som, de är inte så väl scoutade för de andra lagen. De kommer nog plocka ganska mycket poäng i Småland. Det känns som att det kan ta en fördel.
Men är det så att man lägger liksom väldigt mycket av förväntningarna där i Jonas Therns händer så att säga?
Ja, jag tycker framförallt att Jonas Thern blir ju såklart den man pratar om i IFK Värnamo. Även om man inte är en spelare längre så är han ju klart mest namnkunnig. Men jag skulle vilja slå ett slag för Kim Hellberg, som ju är huvudtränare. Jonas Thern saknar ju fortfarande rätt utbildning för att få vara huvudtränare då. Men den här... Kim Hellberg som kommer från assisterande i IFK Norrköping och ja, tokhyllas inom tränarkretsar och spås ju kunna bli nästa svensk stortränare då. Jag tror att han är 33 eller 34 år gammal. Det ska bli väldigt spännande att se vad han har för idéer som kan lyfta.
Vi ska inte liksom gräva ner oss i IFK Värnamo allt för mycket här, men jag vill fråga dig Max eftersom du har haft kontakt med Jonas Thern till och från i väldigt många år. Vad är din känsla kring detta?
Ja, men det finns någon sorts trygghet runt Jonas Thern skulle jag vilja säga och Värnamo. Han är ju en väldigt stabil person och står för sina idéer. Så att jag tror att liksom Värnamo kommer att stå pall. De kommer att kunna vara sig själv på något sätt. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag pratade med Jonas Thern ett långt samtal i veckan. Det kommer faktiskt ett reportage i Sydsvenskan, tror jag, imorgon. Det kommer nu i helgen i alla fall. En längre intervju med honom. Och han är så jordnära så att jag tror att han överför mycket det till sina spelare och övriga ledare. Sen är det ju inte så namnkunnigt lag. Det är ju att Marcus Antonsson har kommit in, som vi känner från Malmö FF bland annat, som jag tror kan ge en trygghet. För han är lite samma typ också. Så att... Faktum är att när jag har lagt mitt tips så har jag liksom faktiskt lyft upp Värnamo från de här sämre lagen och flyttat ner ett annat, om jag uttrycker mig så.
Fortsättning följer där, känner jag. Om man då vänder på den här diskussionen, Max, vilka får allra svårast att hävda sig?
Jag tror Sundsvall får svårast. De är nykomlingar, de fick en riktig smäll när Linus Alenius drog korsbandet på försäsongen. Jag har svårt att tro att de är stabila nog för allsvenskan den här gången faktiskt, även om de har rätt stor erfarenhet. Så att Sundsvall och sen tror jag att även Degerfors får det jobbet med tanke på att Edvardsen, deras målskytt nummer ett, gick till Djurgården. Och någonstans så känns det som att de nådde sitt max. Och, jag tror men Sundsvall får det allra svårast.
Håller du med om detta, Fredrik?
Ja, men Sundsvall ser ju inte starka ut. De har värvat in lite gamla AIK-are. Rasmus Lindqvist, Saku Ylätupa och Oskar Linnér och så. Men jag tror inte det räcker och de har inte sett bra ut på försäsongen överhuvudtaget.
Då går vi lite högre upp i förhandstipsen. Och,
säger det förresten någonting om status på den skånska fotbollen att vi inte ens nämner Helsingborg? Säger.
Alltså, vi får väl prata lite om dem ändå.
Innan vi går vidare.
Det kan vi göra, men ni säger att de ska inte åka ur.
Jag tror det blir kval för HF.
Och varför det?
De har, för att vara en nykomling har de köpt spelare för ganska mycket pengar. Tror man slår samman de uppgifterna om övergångssumman så blir det upp på 10 miljoner. Och det borde man komma ganska långt med, men det känns som att deras lag är lite felbalanserat. Och defensiven är väl det stora frågetecknet. Och sen också det faktum att Superettan var svag förra året. Det var liksom inte samma kvalitet på lagen som gick upp. Några riktigt, riktigt jobbiga skador både på Brandur Henriksson som väl var deras allra bästa spelare förra året offensiv, om man bortser från Anthony van der Hurk då. Och så William Låper också borta flera månader. Det känns som det kan bli kämpigt uppe i nordväst.
Det som jag känner är att HF tog sig till allsvenskan tack vare att de i viss mån överpresterade i kvalet. Alltså den returmatch mot Halmstad var ju den överlägset bästa insatsen de gjorde på hela säsongen.
Jag skulle säga det egentligen var det så att jag följde kvalet och såg matchen i Helsingborg på plats. Och det var ju så att HF skulle åkt ur kvalet redan där. Man hade tur som inte fick ett mycket sämre resultat i den matchen. Och som fotbollsvän måste jag säga att jag är lite bekymrad för att man kan aldrig säga att lag hör hemma i allsvenskan, men HF är en så anrik förening med en fantastisk arena nu som är färdigbyggd och ombyggd. Det finns egentligen så mycket runt det laget som gör att det borde vara stabilt. Men när man tittar på det så är nog risken uppenbar att de får det väldigt, väldigt kämpigt. Och det borde inte vara så. Jag tycker att HF har kämpat med sin organisation framförallt i väldigt många år och liksom inte lyckats skapa den stabilitet som en så pass stor och stark förening borde ha.
Då går vi vidare med nästa gäng som är mycket väl också kan dras in i sträckstriden men som ändå får förmodas sikta lite högre med tanke på hur placeringar har varit de senaste säsongerna.
De så kallade Örebro-lagen.
Just det, de svek ju något vådligt förra säsongen. Men där har vi då nu Sirius, Mjällby och Varberg. Hur är det Max? Kommer vi hitta de här lagen liksom mellan plats 8 och 12 eller finns det överraskningspotential hos någon av dem?
Ja, personligen så har jag tippat Sirius negativt då. Jag tror att Sirius kan få det kämpet. Dock, de har ju en spännande tränare i Daniel Bäckström som var i Malmö FF för ett par år sedan och som vi tyvärr aldrig fick lära känna eftersom det var en period under Jon Dahl Tomasson när vi inte fick prata med någon annan än huvudtränaren. Vilket väldigt, väldigt tråkigt. Det är många som har sagt väldigt mycket berömmande om Daniel Bäckström, men han var här ett år utan att vi egentligen kom honom närmare överhuvudtaget och därför vet man inte, men han har gått renommé som tränare, så att det är väl frågetecknet där. Sen för mig är Mjällby laget som alltid kan överraska på alla håll och kanter.
Men handen på hjärtat Max, då känns det ju ändå som att du säger det, just med hjärtat.
Jag har ett litet hjärta där uppe, jag är född i Kristianstad, vi har sommarstuga i Åhus, jag åker gärna och tittar på fotboll i Hellevik. Jag tycker det finns en charm med den föreningen. Nej, men det finns någonting i det laget som gör att de reser sig alltid och faktiskt överraskar med kanske inte alltid det bästa materialet. Men de har en tränare i Andreas Brännström som när vi pratar tränare som också sägs vara väldigt duktig. Så att, kan jag också nämna att de har en Noah Eile på lån från Malmö FF, en ung lovande försvarsspelare. Men Mjällby kan lika gärna åka ut som faktiskt blir högre upp i tabellen, tror jag.
Fredrik, finns det någon, det faktum att Mjällby trots att man då har överraskat resultatmässigt ändå har gjort sig av med sina tränare, finns det någon liksom varningsklocka som ringer där på något sätt?
Ja, Det finns det väl. Det har ju varit lite pendlarlag de senaste åren och åkt upp och ner genom seriesystemen. I år tror jag, alltså om man tittar, förra säsongen var ju väldigt bra på Mjällby på många sätt. Men nu har de alltså tappat Amin Sarr, Kadir Hodzic, Max Watson, Carl-Johan Eriksson, Joel Nilsson. Alltså det är väldigt, väldigt skickliga allsvenska spelare som har försvunnit. Jag tror att det kan bli en kämpig säsong på Listerlandet faktiskt. Då tror jag mer på Varberg som är ett sånt här lag som ingen kan egentligen nämna någon som spelar i Varberg. Ingen vet någon som spelar i Varberg, men de är ändå ett sånt här lag som har under Jocke Persson en tydlig organisation, och de kämpar och sliter och de är otroligt svåra att ta poäng av på sin hemmaplan.
Ja, det vet ju inte minst Malmö FF.
Mm, ja, men så är det.
Om vi då går vidare uppåt så finns det ett gäng som liksom hamnar i mittens rike, skulle man kunna säga. Där har vi enats om Kalmar, Göteborg, Häcken och Norrköping. Och Fredrik, här känns det som att det är lag och spelartrupper där det kanske inte har hänt så himla mycket sedan förra året. Åtminstone inte jämfört med de lag som på något sätt aspirerar på SM-guldet. Men vad talar för att något av de här lagen ska kunna lämna den här gruppen och utmana i toppstriden?
Ja, det krävs ju framförallt medgång. Ingen av de här lagen kan riktigt stoltsera med samma stjärnor som de som vi kommer gå igenom senare, alltså de topp 5-klubbarna. De är inte riktigt där än, så det krävs väldigt mycket att mycket ska klaffa, och då är ändå rätt mycket upp till vad de har för tränare, vad de har för organisation. Och för mig så ligger till exempel Kalmar och Norrköping lite före Göteborgslagen om man bara tittar till de här mittenlagen då.
Max?
Ja, jag håller med om Kalmar och Norrköping. Mycket handlar ju om Henrik Rydström som är en väldigt spännande personlighet och tränare i Kalmar och som trollar lite grann med knäna. Och som det hade varit spännande att se i Malmö FF, vilket det var lite diskussioner kring, och tydligen ville han inte själv flytta från Kalmar av sociala skäl. Så att jag håller helt och hållet med på vad det gäller de två lagen. Sen då, jag vet inte, ni som följer, så har jag ju tippat Häcken högt i många år, men jag har gett upp hoppet om dem nu. Jag tycker det är ett lag och en klubb som har haft väldigt stor potential och stora möjligheter. Nu får de väl snart slåss med IFK Göteborg om att vara bäst i stan, och det kan ju bli en rätt jämn fight tror jag. För inget av de lagen tror jag kommer att göra något stort avtryck i årets allsvenska faktiskt.
Spännande att hålla koll där för ur ett MFF-perspektiv då på Oskar Uddenäs i Häcken som ju var talang i MFF men flyttade till italienska Spal som tonåring. Inte för att han inte blev uppflyttad i A-laget, utan för att han helt enkelt inte trodde att han skulle kunna lyckas i MFF. Och sen hamnade han i IFK Värnamo och var med och var en av Värnamos allra bästa spelare förra säsongen. Nu då alltså värvad av Häcken.
Är ni mogna att prata om guldstriden då?
Ja.
Fanns det outsagda tankar här?
Nej, det finns väl alltid. Man kan väl alltid prata om blåvitt ett tag, men jag vet inte hur mycket det finns att säga. Det känns som att det är rätt stökigt i MFFs rivalmässigt största, eller den största rivalen i allsvenskan får man väl säga, i alla fall historiskt. Sparkade Pontus Farnerud då sin sportchef här i början av försäsongen, eller kanske till och med i mitten av försäsongen, och ja, vacklar taktiskt, vet inte riktigt var de ska stå. Nej, det känns svårare bestämt. Jag tror att det blir en mittentillvaro. Det känns som kanske det mesta mittenlaget av alla lag i allsvenskan.
Göteborg är ju tyvärr lite samma syndrom tycker jag som HIF, för man pratar om klassiska klubbar och klubbar med stora resurser och erfarenhet. Att det är lite konstigt att de har hamnat i den här situationen i rätt många år nu.
Men vi har ju haft den här diskussionen innan, men är det fortfarande relevant att jämföra dagens IFK Göteborg med Malmö FF under andra halvan av 90-talet?
Ja, men lite
eller
så.
Hela 90-talet egentligen.
Ja, men lite så är det väl. Det är liksom en klubb som famlar efter sin identitet och sin utveckling igen. Och kanske är lite fast i sin egen historia.
Ja, nu såg jag att de skulle dra igång någon slags fan-token-satsning här i... Så att det kom ett pressmeddelande igår och ja, det landade väl inte jätteväl hos klubbens supportrar. Det var någon som skrev, har inte era supportrar lidit nog den senaste tiden? Det är ju ett rätt ifrågasatt, vad ska man säga, satsning för att dra in pengar till sin klubb. Liksom. Vi kommer väl säkert grotta ner oss lite mer i vad det gäller, men det var någon som har liknat det här som på 90-talet när man kunde köpa en stjärna och namnge den. Och så investerar man pengar. Vi lovar att återkomma i den frågan, men det är inte det känns liksom en klubb i harmoni, jag kanske inte den typen av sätt.
Ska man säga ett par ord till om Göteborg, så för jag var uppe och såg Göteborg MFF. Varje gång jag kommer dit slås jag av samma tanke, att det finns ändå stora likheter mellan Göteborg och MFF. Jag tycker det är den trevligaste bortamatchen att komma till. Jag tycker det är ofta väldigt god stämning. Det finns en speciell atmosfär som påminner lite grann om den i Malmö i vissa stycken i alla fall. Sen finns det alltid skillnader, men det är det finns ju mycket likheter i historien också.
Jag hade en längre sittning med Milos Milojevic i torsdags som ni kommer kunna läsa om några dagar i tidningen. Men då frågade jag honom också om vad han tyckte den bästa arenan att spela på. Han fick inte säga stadion då, annars hade ju det kommit per automatik. Men då tyckte han Gamla Ullevi, en fullsatt match på Gamla Ullevi är speciell liksom.
Nu går vi vidare med guldutmanarna. Där har vi då de tre Stockholmslagen, Hammarby, Djurgården, AIK samt Elfsborg. Och då frågar jag dig först, Fredrik, vilket av de här lagen är det största hotet mot Malmö FF som ju fortfarande får ses som guldfavorit?
Ja, det är ju inte en helt lätt fråga att svara på. Jag skulle säga att det är nästan dött lopp mellan AIK och Djurgården, och det hänger lite på hur de förstärker i sommar. Om man tittar på AIK till exempel, kommer John Guidetti in nu eller kommer han in till sommaren? Vem tappar de? Till exempel får Djurgården till exempel in Albin Ekdal i sommar, vars italienska kontrakt går ut. Det är en jätteförstärkning i sådana fall. Det kan lyfta dem. Sen så ska vi komma ihåg att AIK och Djurgården har ju faktiskt ett Europakval och koncentrera sig på i sommar, och det är ju inte den typen av Europakval där man per definition måste, eller per automatik måste åka ut i första omgången, vilket ju annars varit lite klassiskt för Stockholmsklubbarna, utan det är ju där lägsta nivån där, så att de kan komma några omgångar in. Men det kommer ju förstås suga kraft, och MFF har ju alltid en fördel av att man har så bred trupp och en stark vana i att i hur man agerar under sommaren.
Jag måste ju vara lite elak där och säga att Europakvalet, det är ju snabbt överstökat hur de än gör, eftersom svensk fotboll tyvärr inte har förstått vad det betyder att våga satsa på Europa och vara målmedveten i det. Det har varit en skrämmande bild år efter år bakom Malmö FF, om man ska vara krass, med väldigt, väldigt få undantag. Naturligtvis Göteborg en gång i tiden, och sen är det några få tillfällen där man har presterat, men det känns inte som att man tar det på allvar. Jag antar att det blir samma förhållande i år.
Hammarby var ju en straffläggning från att slå sig in i gruppspelet i fjol i och för sig. Så det är väl ett tecken på att jag tror, i och med att man märkt hur MFF har byggt upp sin ekonomi med hjälp av de här Europapengarna, att klubbarna så sakteliga har börjat satsa. Men sen så krävs det ju verkligen att från att säga att man satsar på Europa till att faktiskt de facto göra det och ta ut den bästa elvan just till Europamatcherna och kanske lufta truppen i Allsvenskan istället för att göra tvärtom.
Jag tror också det handlar så mycket om en atmosfär, en känsla, en inställning alltså i hela klubben och bland supportrar, att det här är något som är viktigt och att man verkligen vill ut i Europa, och att supporterleden också sätter pressen. Jag tror inte att man gör det i Stockholm. Det känns inte så i alla fall. Stockholmsderbyn är viktigare.
Men jag, om man skulle säga, jag, i nuläget då, om jag måste ställa mot väggen då, så tycker jag kanske att AIK är lite längre fram än Djurgården. Även om man skulle gå efter MFFs cupmatcher här i mars, så blir man kanske mer imponerad av Djurgårdens insats än vad man blev av AIKs här nere. Men AIK har framförallt en väldigt, väldigt stark central linje med så vi säger att jag kommer ihåg nu, Milosevic och Papagiannopoulos i backlinjen. Nordfält får vi inte glömma, som tillsammans med Johan Dahlin är seriens bästa målvakter. Bilal Hussein och Sebastian Larsson, och så framåt där, om de får in Guidetti nu då, Guidetti och Nabil Bahoui, det är en jättebra centrallinje, och det kommer man väldigt, väldigt långt med i Allsvenskan. Jag tycker inte riktigt Djurgården har motsvarande styrka på de positionerna.
Håller du med, Fredrik Max?
Jag tror att AIK och Djurgården är de främsta utmanarna. Men jag tror faktiskt mer på Djurgården. Baserade delvis på cupmatchen uppe i när Malmö slog Djurgården. Jag tror att den matchen hade fått en annan utveckling om inte Magnus Eriksson hade skadats. Jag tror att han är en väldigt nyckelspelare i Djurgården. Och på något sätt så känner det lite mer vinnarmentalitet i Djurgården än i AIK. Jag kan inte riktigt förklara varför, men det känns så. Sen tänker jag också så här att skulle Djurgården få in Marcus Danielsson som är klubblös just nu, så tror jag det skulle betyda mer än att om AIK får in John Guidetti. Det finns vissa spelare, alltså, naturligtvis skulle han få en stor betydelse rent som en kick, liksom att ett namn kommer hem. Men jag vet inte, det finns vissa spelare som jag tycker får väldigt mycket stor uppmärksamhet utan att göra särskilt mycket. Och genom att prata och på sitt sätt vara ett trevligt sig själv. Men jag tycker John Guidetti har faktiskt väldigt mycket att visa på fotbollsplanen som han inte har gjort på senare år. Det är mycket snack runt honom och jag är inte alls säker på att han kommer att vara så dominerande i Allsvenskan om han nu kommer.
Om vi då tar det tredje Stockholmslaget, var står Hammarby och vad kan de göra? Finns det något som skiljer Hammarby i år från tidigare upplagor?
De är luriga Hammarby. De fick ju ett lyft när Milojevic tog över dem.
Men förlåt, men det är ju det som alltid har varit Hammarbys styrka, ja, och svaghet, att de är luriga.
Ja, men det är ett nyckfullt lag. Jag tycker de har en högsta nivå som är på minst samma nivå som AIK och Djurgården. Det är ju det som de måste ju undvika, svackorna. Och ja, det är jättesvårt att säga. Jag ser dem som lite starkare än Elfsborg, som jag inte tycker har riktigt den typen av kvalitativa spelare på alla positioner och kanske inte den bredden som behövs för att hänga upp där uppe hela säsongen. Hammarby har, ja, nej, kanske lite vassare. De skulle absolut kunna vara inblandade i en guldstrid, men det blir som sagt, det är svårt att sätta fingret på vad det skulle vara som gör det. Men de har ju fått in den gamla HIF-mittfältaren Loret Sadiku efter många år utomlands. Det tror jag kan betyda rätt mycket att de får in någon i den här nummer 6-rollen, den här defensiva centrala mittfältaren i deras 4-3-3 som kan liksom diktera takten för deras offensiva spel. Sen har de kanske inte någon ännu en sån utpräglad målskytt som det här tydliga centertanken. Nu har de ju värvat en Bobby Trawali som ska komma in till sommaren. Vi får se.
Hur säkra är vi på det uttalet?
det är 50-50 att det var rätt. Men vi lär väl få återkomma till honom. Vi får se. Men det är ju som sagt några månader till sommaren och ja, mycket kan ha hänt däremellan. Så det är väl det stora frågetecknet, tycker jag. Vem som ska göra målen för Hammarby?
Ett bestående frågetecken har ju för Hammarbys del har ju genom åren varit deras borta spel. Och i år så är det ju faktiskt så att för första gången sedan 2014 så är gräslagen i majoritet i Allsvenskan. En liten seger för oss, känner jag.
Ja, härligt.
Det är ni som inte har lyssnat på MFF-podden vet inte att vi avslutar den varje gång med att vi anser att svensk elitfotboll ska spelas på gräs och inte på plast. Det kan ha betydelse. Vi har ju sett att det har inverkat. Hammarby är ett svänggäng och kommer alltid att vara det, och det är väl lite det som är charmen med dem också. Men frågan är om det är ett vinnargäng. Jag har svårt att se dem som allsvenska vinnare. Jag vill egentligen bara komplettera också, när jag pratade om Djurgården och försvaret, så har de ju tagit in Pierre Bengtsson som är en väldigt duktig spelare, och sen har de ju en spännande lösning på högerbacken, och där ser man det här med MFF och hur mycket spelare de plockar fram, och det är Piotr Johansson som aldrig slutit sig till en riktig plats i MFF, men via andra lag då har hamnat i Djurgården nu och från mittfältare har blivit högerback. Och alla kan inte få plats i Malmö FF och alla passar inte in i just den miljön. Men det ska bli spännande att följa honom. Och får jag säga ett par ord om Elfsborg då också?
Ja, absolut.
Så tycker jag det är också ett sånt här lag som man aldrig riktigt vet vad man har. Men jag vet inte, jag gillar personligheter på olika sätt vad det gäller tränarskapet. Och Jimmy Tillin är en sån som en väldigt jordnära person som jag tror jobbar. Han pratar mycket, men jag tror att han jobbar väldigt mycket i det tysta och gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Han gjorde det även när han var hårt ansatt under en tid i Elfsborg. Och därför tror jag att han är en huvudanledning till att faktiskt Elfsborg är med och slåss där upp.
De har ju en av Allsvenskans mest spännande spelare, också Jakob Ondrejka, som var ju väldigt imponerande i kuppen när de slog ut IFK Göteborg bland annat. Han kan ju hålla utkik efter den här säsongen. Han kommer nog få ett ordentligt genombrott. Men jag tänker att det som gör Elfsborg så starkt är också det som lite står emot dem att kunna ta det här sista steget. Det är en välskött klubb, de har god ekonomi, bra talangutveckling och upptagningsområdet där Småland och liksom kan också ta lite de här spelarna som kanske Göteborgsklubbarna har missat. Och det har ju inte varit få spelare som Göteborgsklubbarna har missat de senaste åren. Det gör dem starka. Men just också bristen på press gör att man kanske inte höjer sig det där riktigt sista nivån. Man vet också att om vi kommer trea i år och inte tar guldet så är folk ganska nöjda med det. Det är en bra säsong för oss. Det förhållandet finns ju inte i Malmö till exempel. Det är ju inte okej att komma trea här på samma sätt som det är där.
Elfsborgs dilemma de senaste säsongerna har ju varit att man har gått runt på ett ganska litet antal spelare. Säsongen har tuffat på så länge man har fått ta alla spelare hela, men det har ju ofta skett att de har tappat fart på hösten när skadorna har kommit. Finns det någonting som talar för att det är annorlunda i år?
Jag tycker inte det. Jag tycker inte att man har liksom breddat truppen på det viset, utan det är ganska mycket samma. Man lär tappa i alla fall något stjärnan under sommaren, säkert hitta en bra ersättare. Stefan Andreasen är ju något av en expert på det där, oerhört skicklig sportchef. Kanske allsvenskans allra bästa egentligen i den bemärkelsen, sett till vad han har till sitt förfogande så att säga. Så nej, just på den punkten tror jag det blir ganska samma visa.
Jag tänker så här, när vi pratar om Europaspel och allsvenska konkurrenter till Malmö FF, så är det en lite speciell säsong. Eftersom man spelar fotbolls-VM på ett ställe där det inte borde spelas, men det spelas i Qatar och därför flyttas till vintern. Vilket i sin tur innebär att Europaspelet kommer att avslutas tidigare under hösten. Och det kommer att bli ett väldigt, väldigt intensivt spelschema för de lagen som går in i gruppspel i Europa.
Men det är ju en icke-fråga för de flesta lagen
här. Jag skulle
säga,
så skulle nu mot förmodan något av Stockholmslagen gå in i gruppspel, så tror jag att de får det väldigt tufft att hänga med i guldstriden. För de har inte den vanan som ändå Malmö FF har skaffat sig under ganska många år nu. Och det blir tufft även för Malmö FF. Det kommer vara oerhört viktigt att ha en väldigt stor trupp och kunna gå runt. Och faktiskt nog också acceptera att man förlorar lite matcher. Jag tror att skulle fler lag gå in i gruppspel i Europa, kan allsvenska segerpoängen bli lägre än förväntat, eftersom det kommer att vara tufft att klara båda.
Alltså den höstsäsongen, om vi ska säga att den markerar någon slags startdatum för den, så säger jag att den börjar 1 augusti. Så det spelschemat som kommer vara från 1 augusti till, när det är sista gången, 6, 4, 5 november någonstans där, kommer vara det mest intensiva som allsvenska någonsin har sett.
Och där kan man också säga det, om vi pratar Europaspel, att eftersom Malmö FF är svenska mästare, så vi pratar nästan med självklarhet som om de skulle spela ett gruppspel i höst, men de har ju faktiskt i grunden tre möjligheter. Alltså som svensk mästare har man väldigt stor chans att åtminstone nå den tredje kuppen. Det krävs inte mer än ett par vinster i ett par omgångar så är man där. Så att därför är det väldigt stor skillnad mellan möjligheterna för Malmö och de andra lagen vad det gäller Europaspel i höst.
Då tänker jag att vi kan passa på att gå över till Malmö FF när vi ändå har glidit in där.
Och det är någon som vill höra.
Ja, det kan vara så. Jag vet inte. Och jag tänker att vi börjar med det mest aktuella, som ju handlar om Martin Olsson som drog på sig en lårskada i VM-kvalet mot Tjeckien. Och Jonas Knudsen är ju fortfarande ganska långt ifrån spel. Så vem är MFFs vänsterback i den allsvenska premiären? Max?
Ja, som det har sett ut så är väl förmodligen Erik Larsson det. Och att Felix Beimer får spela till höger. Jag fick var en väldigt konstig känsla om ni tittade på Sverige-Tjeckien här. För att jag tyckte Martin Olsson var väldigt duktig, men han fick ju problem ganska tidigt. Och likväl så sprang han som det var varje löpning var hans sista.
Ja, men så till landslagets försvar, landslagsledningens försvar, så ser det ju ganska ofta ut så MFFs matcher också.
Ja, det är sant.
Han är ju en av de spelarna som har ont mest.
Ja. Och han har stora problem med sina vader. Det var väl uppenbarligen där det spökade nu igen. Så jag tycker det var olyckligt att han spelade så länge som han gjorde. Det måste jag säga. Men, och det är ju olyckligt med ett landslagsuppehåll precis innan allsvenska starten. Men det är ingenting man kan göra åt. Men jag förmodar, det finns inte så många naturliga alternativ i övrigt. Det finns ju naturligtvis att Niklas Moisander skulle kunna spela vänsterback också. Nu när man har fått in ytterligare mittbackar. Det är ett alternativ som kan vara fullt möjligt. Och då förutsätter vi att MFF spelar med fyrbackslinje, annars blir det ju helt annorlunda.
Jag tycker just Moisander-lösningen var ju en lösning som passade bättre in i Tomassons system där man inte, där ytterbackarna inte hade de här direktiven att ha bollen vid fötterna och trycka upp och vägga och verkligen komma med upp i anfallen hela vägen upp där.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Där är Moisander inte samma back. Då passar det bättre honom att... Och just om man ser honom som en ytterback att faktiskt spela upp bollen istället, där har han ju sina styrkor. Jag skulle också vilja flagga för, jag tror också Erik Larsson är den främsta lösningen och den som Milos kommer använda sig av, men det finns också en trebackslösning där Sören Rex kan ta en wingroll ute till vänster. Den går också om man behöver liksom avlasta eller ändra på något sätt.
Men är det, tror du att man kommer med den lösningen redan till premiären? Eller är det något man jobbar in på sikt? I
ja, det är nog ett alternativ om det skulle visa sig att det liksom inte riktigt funkar. Eller om Erik Larsson också skadar sig. Det finns ju den möjligheten. Eller risken, ska vi kanske säga då. Det beror väl lite på hur man ser det.
Eller Felix Beijman. Plötsligt är man ju väldigt sårbar, för då har man något för ytterbacken.
Exakt.
Nu tänkte jag att vi skulle titta framåt lite mer mot säsongen i olika aspekter. MFF vann ju Allsvenskan 5 gånger i rad 1985 till 89, även om det bara blev 2 SM-guld av den sviten.
Det var slutspel.
Det var slutspel på den tiden, det kan vi ta en annan gång. Det har vi undgjort oss över många gånger förut, vi och många andra. Men det har ändå hänt vid ett tillfälle att Malmö FF blev svenska mästare 3 år i rad. Det var 1949, 50 och 51. Vad talar för att det ska hända igen? Max, jag tittar på dig nu ur sidan.
För några veckor sedan hade jag ju sagt att inte så mycket talar för det. Men det som talar för det nu tycker jag är det som hände på slutet av eller nu när transferfönstret snart stänger. Och det var att Dennis Hatzikadunic blev klar och Isak Kiese Thelin blev klar. På något sätt tycker jag att truppen blev komplett då. Och jag tycker att truppen är komplettare än de andra lagen. Just om det blir tätt mellan matcherna så har, och spelarna är förhållandevis friska ska vi säga, så har Malmö en så pass många val att göra att man förmodligen kan hålla en högre och jämnare nivå. Framförallt under höstsäsongen.
Vill du hoppa på där Fredrik, eller vill du ta motsatt ståndpunkt?
Nej, det går det att säga att Malmö FF inte har en bättre. Nej, jag skulle väl också säga att man har den mest utvecklade taktiken av alla lag i Allsvenskan som någon slags resa som ändå började väl med... Egentligen med Roland Nilsson om man går hela vägen tillbaka. Men säg att Jon Dahl Tomasson har ändå gjort väldigt mycket för Malmö FF-spel i hur man pressar motståndarna. Ett mer väldigt modernt tänk. Och jag skulle vilja säga att Milos Milojevic har tagit det och liksom tagit in till ännu en nivå. Om man kan säga så här tidigt. Han har ju faktiskt bara varit tränare i några månader och har bara några kuppmatcher under bältet. Men av vad man ser så finns det ju liksom en nivå på Malmö FFs pressspel som de andra allsvenska lagen faktiskt inte kommer i närheten av. Och sen hänger det ihop med truppbredden att man kan förändra sitt spelsystem. Malmö FF har ett inkört 3-5-2. Den erfarenheten tror jag är jättemycket. Sen så ska det också sägas att det finns ju... Och det är ju sånt där som andra lag avskyr att höra om. Men det finns ju en vinnarkultur i Malmö som är oerhört nyttig när det drar ihop sig på hösten. Och skadorna kommer. Om man tittar på förra säsongen, det var ju rätt mycket som gick emot Malmö FF. Ganska mycket självförvållat förvisso i form av avstängningar. Men också skador på fel spelare om man kan säga så. Det fanns väldigt många tillfällen för Malmö FF att vika ner sig under hösten, men de gjorde inte det utan de höll ihop det och vann. Även om det inte ens var med poängsmarginal utan med målskillnad.
Om man då vänder på frågeställningen, Max, vad talar emot ett SM-guld för MFF?
Nej, men det som kan fortfarande tala emot det är ju en framgångsrik Europaresa. För den kan slita hårt också, även hur bred truppen än är. Det finns väl också alltid en fara att det är ganska många spelare nu som har vunnit ganska mycket. Och det gäller att ha den drivkraften och hungern. Och där gäller det, unga spelare brukar ha det med sig med automatik. Men de äldre spelarna har ett väldigt stort ansvar att inte visa mättnad. Kommer tillbaka till en av de här äldre här strax, tror jag. Men alltså spelare som Anders Christiansen, Lasse Nilsson, Johan Dahlin, Oskar Lewicki gör alltid, han är Oskar Lewicki, det finns inga mellanlägen, men det är oerhört viktigt att de brinner för att vinna fortsatt, att de inte blir bekväma, och jag tror inte risken är så stor faktiskt.
Vad säger du, Fredrik?
Nej, men det är väl som för många lag egentligen med en ny tränare. Kanske en frustration om det skulle visa sig att de här idéerna som de har tränat på under vintern inte riktigt stämmer under de första omgångarna, och man börjar vackla rent taktiskt och ändra tillbaka och ändra om. Och man, så att liksom en tränare kanske lite tappar omklädningsrummet. Jag tror inte att det är någon jätterisk att just den biten ska hända. Men det är ju så här en klassisk fälla att gå i, så att säga. Sen så tror jag också att en skada på eller en försäljning av Anders Christiansen skulle kunna ställa till det.
Vilket är mest sannolikt?
Jag håller inte. Det är omöjligt att han säljs i sommar. Om det dyker upp ett erbjudande som han känner att det här funkar för mig, det här funkar för min familj. Han har passerat 30. Den spelartypen som han är i, känns som att han är någonstans nära sin peak nu, och det är liksom kanske läge för honom att flytta. Och man läser lite mellan raderna i intervjuer han har gjort det senaste året, så kommer det allt mer fram att det finns, att liksom det känns nästan som det har förutsatts lite grann att han vill gå Marcus Rosenbergs väg och liksom avsluta i Malmö och bli en Malmöikon. Men det, jag vet inte riktigt om han är lika sugen på just den biten. Han kan nog tänka sig att avsluta här, men ja, jag håller inte så möjligt att han inom ganska kort faktiskt gör en liten tur utomlands.
Är ni redo för lite korta, snabba frågor? Som vi sticker emellan med.
Vi är dåliga på korta svar.
Ja. Men nu får du ge ett kort svar, Max. Vem vinner MFFs skytteliga?
Isak Kiese Thelin.
Fredrik, vem gör flest assist?
Får inte jag samma fråga?
Nej.
Okay.
Du har samma svar, gissar jag på den.
Ja, jag kan säga, eller 14 mål kan jag säga att han gör.
Ja, det var.
Nu, jag hade ju skrivit upp, jag tar ju inte den här på uppstått, jag har ju fått den här frågan innan, ska jag erkänna. Så jag hade skrivit upp Martin Olsson här nu, men för att sticka ut hakan lite grann.
Vi har gått upp assistfrågan nu.
Ja, precis. Ja. Milos vill ju att spelarna följer med, ytterbackarna följer med väldigt högt upp, och jag tycker man har sett under försäsongen att Martin Olsson har haft många assist och andra assist till målen, varit delaktig. Så det är förvisso en högoddsare då, men jag drar till med honom med den reservationen då att han förhoppningsvis inte blir långtidsskadad ur mitt tips. I sådana fall ändrar jag till Erik Larsson då.
Då måste jag få vara med här också, så att jag tror inte att Anders Christiansen blir såld i sommar, utan jag tror han får flest assist.
Vem är lagets viktigaste spelare? Fredrik får börja.
Ja, det är Anders Christiansen.
Max?
Anders Christiansen.
Då kanske det är samma svar på nästa fråga då från Fredrik. Vilken spelare är det mest troligt att MFF tappar i sommar?
Jag tror att Adin Alic inte kommer vara nöjd om inte han får starta majoriteten av matcherna. Och då, med tanke på att han har ett halvår kvar på sitt kontrakt i sommar, så... Och det har ryktats om honom förr från ändå ganska bra klubbar i Tyskland bland annat, så tror jag nog att han kan vara sugen på en flytt. Men ja, blir han bofast här och får fortsätta spela, så håller jag det inte som osannolikt att han förlänger kontraktet. Men ja, han liksom, så att säga, om man kan inom situationstecken, hänger löst. Sen tror jag även Erik Larsson kan vara lite sugen på ett utlandsäventyr. Även han har passerat 30 och har varit i Allsvenskan alltid. Och har definitivt kvalitet för ett utlandsäventyr, även om det kanske inte är liksom i Premier League, men ja, jag tror att det finns ett sug att testa på där också faktiskt.
Vilka namn har du där, Max?
Jag har lagt in en tolkning här i din fråga.
Alltså
att,
ja, det är fritt.
Spelare som MFF tappar, nu ska jag vara lite elak, jag tycker inte att försvinner Adin Alic, tycker jag inte att MFF tappar så mycket egentligen. Det är en duktig fotbollsspelare men som inte riktigt har nått den här nivån. Jag tror att därför ser jag det som den största risken att MFF tappar Veljko Birmancevic eller Sergio Peña i sommar. Peña har inte riktigt, han var ju mycket skadad i höstas och det har varit lite upp och ner, men jag ser ju fantastiska kvaliteter i honom, så att det är väl de två spelare jag tycker skulle skada MFF mest om de tappade dem, bortsett från Anders Christiansen. Och nu räknar jag inte med att Dennis Hadžiadunić försvinner redan i sommar igen, och alltså de här som har kommit precis, men så de två tror jag hänger löst.
Om man tittar på truppen lite större perspektiv, så har ju MFF i nuläget 12 spelare som under säsongen fyller 30 år eller mer. Betyder det mindre nu än vad det gjorde förr, Fredrik?
Ja, det skulle jag säga att det gör. Man tränar och tar hand om sig på ett helt annat sätt nu. Det finns en större förståelse för vad som krävs för att kunna spela fotboll längre. Och kanske också ett större intresse av att förlänga sin karriär. Att man, det som förut var att man slutade kanske vid 31-32, det är snarare 36-37 nu. Det är bara att titta på EM i fjol som spelade, så liksom de här ledarfigurerna i landslaget var ju ofta spelare en bra bit över 30. Och det känns ju liksom, det har varit så ett tag att det, man är inte slut när man passerar 30 så som man var förut. Liksom. Alltså Thomas Brolin,
det är skönt att höra.
Thomas Brolin kändes ju gammal när han la av till exempel. Då var han 27 eller något i den stilen. För att använda en riktigt sliten liknelse.
Björn Borg kanske vi ska.
Ja, exakt.
Nej, det var en annan sport.
Sen så tycker jag väl ändå truppen behöver sina unga, för de står för en annan typ av fotboll och ett annat tankesätt och liksom, ja, den här hungern som vi var inne på förut, och det är väl egentligen som på vilken arbetsplats som helst, då behöver man dynamik och bredd.
Hur ser du på åldersstrukturen?
Jag håller helt med om att jag tror det här med över 30 liksom, det är helt passé. Jag tror snarare det kan vara en fördel, och det beror då delvis på att det har skett, att dels så spelar man längre, man kan vara aktiv längre inom idrotten idag. Men säger någon sorts lex Daniel Andersson och Marcus Rosenberg också, alltså spelare som kommer till Malmö FF eller tillbaka till Malmö FF i relativt hög ålder, ger någon sorts trygghet också av att de faktiskt kommer att stanna. Jag har ju lite svårt att säga att Johan Dahlin, till och med Lasse Nilsson, Ola Toivonen, och nu får vi lägga till Isak Kiese Thelin, ger sig iväg någonstans. Utan de är en grundtrygghet. Jag tänkte på det nu på morgonen att MFF har fått någon sorts lite speciell åldersstruktur som kan vara negativ men är samtidigt bra. Och det är att det är ett gäng spelare över 30 och ett gäng väldigt unga spelare. De unga kommer att försvinna ut i Europa, men de kanske inte är riktigt där än, utan de är väldigt hungriga här. Och därför är det inte så många som ligger i den där farozonen av att dra iväg här och nu. Så att det är en rätt spännande struktur på laget faktiskt. Men jag håller ju också helt med om att dynamiken, och det finns ju ett par av de här unga som vi absolut bör prata lite om.
Apropå ålder, så gjorde ju Ola Toivonen comeback i veckan när han spelade 45 minuter i U21-lagets bragdartade vändning mot Öster. Vilken roll kommer han få? Är han bara en joker, eller ska man säga honom som något mer?
Han är väl kanske ingen startspelare i nuläget, så är det inte. Men jag tyckte att hans comeback såg mycket mer spännande ut än vad jag trodde. Jag var lite orolig, för nu kan man ju även följa U21-matcher på tv, vilket är väldigt fördelaktigt. Hans 45 minuter för att ha varit borta ett år på grund av skada, eller nästan ett år, var väldigt positiva tyckte jag. Han löpte mycket, han var väldigt aktiv, han slog några fina genomskärare. Han kom till ett par avslutslägen, det var ett läge där han hade lobbat in bollen alla dagar i veckan före skadan. Nu lobbar han över, för det var liksom, tajmingen var inte där riktigt. Han gick med självklarhet fram och tog en straff och satte den. Det fanns en hunger i honom där som tyckte jag, som han visade. Som gör att han, och jag tycker han är spännande eftersom han kan hoppa in i flera olika roller i laget. Så att för han var hel och med lagom matchning, så tror jag han kan bli jätteviktig i de här skedena när det är mycket, mycket matcher framöver. Jag vet inte vad ni säger, men att kunna kasta in Ola Toivonen med en halvtimme kvar är liksom, det är inte så illa.
Om man fortsätter det resonemanget, Fredrik, hur tror du, accepterar han en sån tillbaka en dragen roll så att säga?
Ja, men det tror jag nog han gör. Jag tror att han inser också att han måste ta det därifrån, att han måste börja med att acceptera den rollen för att liksom, sen om man tycker att hans prestationer är på en nivå där han borde spela, så då kommer han nog inte känna samma. Men han vet ju också vad han har gått igenom den senaste tiden, och han vet också att hans vår innan han skadade sig inte var på den där höga nivån som man såg honom på under comeback-året i MFF 2020 då han var en av allsvenskans bästa spelare. Den formen hittade han inte riktigt, och det kan bli en lång väg tillbaka, men det ska bli oerhört spännande att se. Sen så, för honom blir det ju rätt mycket annorlunda. I Jon Dahl Tomassons system så fanns det en ganska tydlig plats för honom i den här nummer 10-rollen, men i Milos Milojevic 4-3-3 så är det inte riktigt lika givet vad hans plats är någonstans. Milos spelar ju gärna med sån här 8-10 som man kallar det då. De här två, vad ska man säga, ett tremanna mittfält är ju alla centrala, men de på kanterna i det centrala mittfältet ska springa väldigt mycket upp och ner, de ska kunna vinna boll, de ska kunna göra instick, de ska kunna löpa in i straffområdet. Kanske inte riktigt så långt ner i plan han vill vara, men ska han då vara den här riktiga spetsanfallaren där Isak Kjaerstelin är? Ja, inte riktigt det heller liksom, så att han kan användas på alla och funka i alla de positionerna, men det kanske inte klippt och skuren riktigt för någon av dem. Men det kan också vara en fördel att ha en sån spelare om man behöver skifta positioner under matcherna och kan sätta in en spelare som kan just bryta det här mönstret. Så ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad det blir av hans säsong, tycker jag. Den är lite luddigt än så länge. Sen så ska man inte, en sak man sällan pratar om men som jag tycker kan vara värt att ta upp angående Ola Toivonen, är hur han lyfter träningarna med snack och med driv och med vinnarskalle. Han blir vansinnigt arg om han inte vinner och så vidare, och man behöver ha en sån spelare i träning för kvaliteten där. Det är, någonstans är ju den där gamla klyschan, det man gör på träningar gör man på match, och det är viktigt att ha honom där.
Jag skulle vilja lyfta en annan egenskap hos honom, och det är ledarskapet i omklädningsrummet och runt omkring. Det var någonting jag inte trodde när jag träffade Ola Toivonen den första vändan här i Malmö, då han var en ganska inåtbunden och inte så glad för att prata och visa känslor utåt. Men när han kom tillbaka från sitt proffsliv till Malmö FF så var det en helt annan person som hade utvecklats. Så, jag vet även under skadeåret i fjol så var han en väldigt stark röst, och jag tror att han har alltså jättestor betydelse att ha med sig i truppen på alla bortaresor och inte minst ute i Europa med all den erfarenheten han har med sig.
Han var en så stark röst att han blev avstängd i tre matcher efter att ha farit ut mot domaren efter, vad var det, IFK Göteborg hemma va?
Ja, det var efter den matchen. Det var väl minst tre matcher. Till och med.
Tre eller fyra matcher. Det är inte ofta en korsbandsskadad spelare blir avstängd.
Det var väl en avstängning som var ganska lätt att bära också.
Ja, jag tror inte
han har problem. En annan som närmar sig comeback är Oscar Wicki. När under säsongen tror du, Fredrik, att han är som mest värdefull för MFF?
Hela, skulle jag nog säga. Nej, men just han har ju den här, han är ju inte heller den här naturliga sexan egentligen i ett 4-3-3, men just det ställs så höga krav på den positionen i ett 4-3-3, den här defensiva mittfältan, och därför behöver man med FF ha två spelare som konkurrerar på den positionen, och då är det ju framförallt Rakip och Lewicki, och få igång dem så att de sporrar varandra till att höja sig hela tiden. Och alltså det syntes ju på den defensiva strukturen under våren förra året när Lewicki saknades, att MFF hade problem och släppte in alldeles för mycket mål. Jag tycker man fick en helt annan balans och trygghet i laget när Lewicki var tillbaka. Det märktes liksom på hur man lite rakare ryggar helt enkelt.
MFF har ju låtit det ta sin tid med Oscar Lewickis skador, både denna och den förra. Har man liksom råd att hålla det låga tempot så att säga?
Jag tror det finns flera delar i det. Jag tror också att Oscar Lewicki själv är en väldigt noggrann person. Jag tror inte att han tar några risker med sin kropp. Så det tror jag är liksom en grej. Jag tror det har skett i största samförstånd verkligen. I sammanhanget så har vi pratat ofta här i podden, men jag tänker att vi har livegäster nu också, så kan vi nämna att det är den här. Det har ju blivit lite öppnare policy nu vad det gäller skador kring Malmö FF, men fortfarande så har det ju inte kommunicerats vad han har lidit av, mer än att knät har ju uppenbarligen varit en del av problemet. Eller en stor del av problemet. Och det är väldigt synd att man fortsätter med det här, för att det skulle ge oss en annan bild också av det du frågar om, varför det har tagit sån tid, om vi faktiskt, som vi har fått tidigare, fått veta lite mer runt honom. Sen tror jag vad det gäller Oscar, jag tänkte på det, att han är ju på något sätt den här MFF-truppens inre organ. Han är både hjärta, lungor och hjärna i den. Och jag tror att, alltså, han är, jobbar ju oerhört mycket i det tysta och han tar aldrig plats. Men jag tror han är också jätteviktig just med de egenskaperna.
Vi har ju berört Miloš Milojević lite grann här tidigare under samtalet, men jag tänker att vi ska prata lite mer om hans roll i detta. Han har ju nu gjort 2 månader på jobbet och jag förmodar att ni har fått en lite klarare bild av honom nu. Och jag frågar dig först, Fredrik, vad är dina samlade intryck?
Att det är en ganska, en lite udda fågel nästan. Liksom, han, jag har inte sett någon spelare, en tränare som har skämtat så med spelarna sedan Allan Kuhn egentligen. Men han är också helt annorlunda än Allan Kuhn. För när det är skarpt läge är det superfokus. Och på träningarna är det också stenhårt fokus. Liksom. Så han pendlar väldigt mycket i det där. Han kan ju inte hålla sig från att till exempel stå och skjuta volley, liksom få någon spelare till att lyfta in inlägg så han ska träna volleyskott. Och under ett spelmoment här för någon månad sedan så ryckte han ju tag i målvakten så att målvakten inte kunde kasta, eller var det, som inte kunde kasta ut bollen. Det är inte så ofta man ser en allsvensk tränare liksom agera spelförstörande moment på sin egen träning. Det var ganska underhållande, men det har ju spelarna vittnat om också, att han är ju, det är också, det finns ju inga som helst oklarheter kring vem som bestämmer. Men liksom speciell karaktär, och mot oss i pressen är han ju väldigt rak och tydlig och svarar ärligt på frågorna. Och liksom, det är inte så att han vill använda pressen för att spela något slags spel. Harry, det var ju också öppen, men här kunde jag ha en agenda med vad han var öppen med för att han ville få ut ett budskap. Medan Tomasson var ganska tillbakadragen och inte sa så mycket annat än ville kanske också ha ut ett budskap. Men han var mycket mer hemlighetsfull. Svarade ju väldigt sällan på en rak fråga utan pratade om någonting annat ofta. Miloš Milojević svarar ju på frågorna man ställer. Och det ska ju man egentligen inte tycka är så kontroversiellt att någon gör, men nu för tiden är det ju lite så.
Går du göra några vidare jämförelse med tidigare tränare, Max?
Nej, jag tycker det är svårt. Jag har inte så tydlig bild. Jag har väl inget, liksom, samma intryck som Fredrik har i stora drag. Det är väl mer just de här skillnaderna. Jonas Tomasson tyckte jag var väldigt otydlig även vad det gällde spelet i början. Sen förändrades han lite grann under hösten, sista hösten han var här. Det jag känner med Milojević är att det har bara varit väldigt mycket fotboll runt honom. Och jag tror det är viktigt att man ser en människa bakom också. Den har vi inte riktigt träffat ännu. Han har en förkärlek för att prata fotboll, väldigt nördigt och detaljerat känns det som.
Men är inte det lite personligt? Alltså jag tänker människan utan Jon Dahl Tomasson utanför fotbollen fick ju man ju aldrig lära känna.
Nej, det kanske var lite vårt fel också, för jag känner att han ändå berättade lite grann några gånger, och vi kanske inte, jag själv i alla fall inte följde upp det tillräckligt mycket med det här med hans familj som bodde kvar i Holland och så vidare. Och det fanns nog mer egentligen om man hade, men det var också under pandemitiden då man inte hade den här lite naturligare kontakten med människorna runt Malmö FF, så det kan bli en förändring. Rent tränarmässigt nu så vissa drag tycker jag av Åge Hareide, det ser man. Jag gillade ju skarpt nu när MFF mötte AIK i, nu ska vi säga, i kvartsfinalen, när han gick in och ändrade spelsystem och anpassade sig och bytte in Dennis Hadžiskadunić som en extra.
Ja, det var mot Djurgården i semifinalen.
Djurgården jag menar. När han byter in honom i ganska tidigt skede för att liksom stärka upp mitt försvar, eller försvarslinjen, och hittade ett bättre samspel där. Överhuvudtaget rätt så smarta byten kändes det som. Det är för tidigt kanske nu, men det känns som att det finns ett taktisk finess som kan vara till stor nytta. Vissa tränare är ju jättesvårt att jämföra med. Fredrik har ju nämnt Allan Kuhn ett par gånger, som en helt annan personlighet, och det var mycket dansk tejsansvejsan och låt gå ungefär. Det här är ju raka motsatsen. Så att, men det ska bli spännande att följa. Samtidigt så tror jag att han är en tränare som antingen blir det succé eller så blir det total brytning vid någon punkt där det inte här går ihop. Det är den känslan jag får framöver.
Men den med de två ytterligheterna ställda mot varandra, så känns det ju som att MFF än en gång har en tränare som kanske inte kommer att stanna så himla länge.
Nej, så är det ju. Men han är också han har inte ens fyllt 40 än, så att jag kan tänka mig att han nog kan tänka sig att vara kvar här längre än vad till exempel Tomassons plan var, nog aldrig mer än 2, max 3 år i Malmö FF.
Ja, det var ju väldigt tydligt vad det gällde Tomasson att separationen mellan Malmö FF och honom var ju inte bara att Tomasson ville gå, utan det var ju, handlade om att Tomasson gav ett tidsperspektiv att han som längst kunde tänka sig att vara kvar till sommaren, och då började ju MFF titta efter andra lösningar, även om man var väldigt nöjda i övrigt.
Hörrni, hur kommer Allsvenskan att sluta?
Då finns det kanske folk som undrar.
Det ska ni faktiskt få reda på nu, tänker jag.
Får jag bara flika?
Ja, du var inte klar.
Nej, vi pratade lite grann innan. Jag tycker vi, det är lätt att glömma de unga spelarna.
Ja, jag skulle skriva upp den frågan, men det gjorde jag aldrig. Så vi tar den nu. Ja. Vi kommer ju få se några genombrott i MFF.
Ja. Nej, vi såg ju Sebastian Anasi i fjol. Alltså det är en spännande resa. Den kommer när man minst anar det. Och jag tror att han kan få en väldigt viktig roll om man fortsätter att utvecklas som han gör. Och nästa man på listan är naturligtvis Hugo Larsson. Alltså som är så mogen i det han går in och gör och så orädd. Och det jag egentligen reflekterar kring det här, det är ju att Malmö FF har varit duktiga på att ta fram spelare från egna led och som har gått i fotbollsskolan hela vägen och så vidare. Men jag tycker det är så fascinerande med de här små klubbarna. Jag har lite relationer på båda hållen, men Sebastian Anasi kommer från Viby, en liten ort mellan Åhus och Kristianstad som är väl bekant för mig. Mest bekant för att det är ju grödernas hembygd, de säljer väldigt goda potatisar där uppe. Det var en parentes, men att sådana här små klubbar som
Viby, vi ska gå djupare in på det.
Nej, men sådana här små klubbar som Viby då kan ta fram en sån spelare som via Kristianstad då lyckas. Och Hugo Larsson då i nästan handbollsfästet eller precis utanför Ystad från Svarte, SOGK och Charlo, som liksom en sån där småklubb som var en gång i tiden väldigt framgångsrik här på damsidan, men bara tuffar på, har exporterat en spelare till MFF innan i Harry Jönsson faktiskt.
Men det var inte igår.
Det var inte igår, det var länge sedan. Och sen gick han via Ystad och till Malmö FF, och att man hittar de här spelarna som i så pass unga år kan få den här utväxlingen, det är naturligtvis väldigt viktigt, för att MFF kan inte bara producera egna spelare och kan inte bara värva, utan man måste hitta lite av det som äldre lyssnare kanske kommer ihåg. Man hade en talangskutt som hette Inge Blomberg som letade gräddbullar runt om i Skåne framförallt. Det finns ju talanger i de här små klubbarna och de gör ett fantastiskt jobb. Det var egentligen det jag ville säga. Men jag tror att Hugo Larsson är ju den som kan få genombrottet.
Fredrik, har du något tillägg här i detta ämne?
Ja, det finns godare potatis på andra. Nej, nej, det har jag inte. Jag håller med. Hugo Larsson ska bli väldigt spännande att följa.
Då ska vi prata allsvenska tips. Våra fullständiga tips kommer ni så småningom att kunna hitta i artikeln som hör till det här poddavsnittet på sydsvenskan.se. Men det vi ska göra nu är ju lite grann att återgå till den diskussionen vi hade i början och presentera våra listor över topp 5 och vilka som åker ur och vilka som får kvala. Vilka som åker ur har vi visserligen berört, så det tar vi snabbt. Max, vilka åker ur?
Degerfors och Sundsvall.
Och Fredrik säger?
Mjällby och Sundsvall.
Och jag säger Sundsvall och Värnamo. Vilka får kvala då, Fredrik?
Höjef.
Sirius.
Och där har jag svarat Mjällby. Sen har vi ju då topp 5, och jag tänker att, tycker ni vi ska ta hela en person, en lista, eller ska vi ta det placering för placering?
Ta det nerifrån upp.
Ja, placering.
Okej, då går vi Max, Fredrik, Fredrik. Max, Fredrik L, Fredrik H, hela vägen. Mm. Femte plats.
Hammarby.
Kalmar.
Hammarby. Fjärde plats.
Elfsborg.
Hammarby.
Norrköping.
Oops.
Ja. Tredje plats.
AIK.
Djurgården.
AIK. Andra plats.
Djurgården.
AIK.
Djurgården. Första plats. Vad har vi? Nu är det något lag vi inte har nämnt.
Ja, det är många vi inte har nämnt där i mitten. Jag ska inte säga Häcken i år. Nej, jag tror på Malmö FF. Jag tror att Malmö FF är det starkaste laget. Framförallt så brukar Malmö FF vara väldigt bra när det kan bli en jämn allsvenska. Och det kan det ju bli den här. Det kan vara många lag, flera lag som kan vara med och ta poäng av varandra där uppe.
Jag håller med.
Ja. Nej, jag har inget avvikande tips där heller. Hör ni, vi kommer att återkomma efter den allsvenska premiären med avsnitt 280 då. Tills dess så eller först och främst så vill jag säga också tack till alla er som har suttit här och lyssnat på oss i levande livet.
Och som kanske får en bonus får lov att ställa en extra fråga när vi har spelat in färdigt.
Precis. Men för den som lyssnar på podden i efterhand så blir det, blir det svårt. Det här har varit avsnitt nummer 279 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.